Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna tillbaka till den här U21-podden och tanken var att vi skulle spela in det lite tidigare idag, men nu sitter vi här bara ett par timmar före matchstart, Daniel.
Ja, men det är bra, då är man lite mer taggad inför matchen. Liksom. Ja, det blev lite fel, men det blev ändå rätt, så att säga.
Ja, men det känns så. Det kryper lite mer nu och man känner att det är någonting på gång, alltså.
Ja, det har ju lite så här blandade känslor nu under mästerskapet som har varit. Det var ju första matchen där som var fantastiskt bra, och sen var det ju Englands matchen där som jag tror jag missade förutom typ sista kvarten. Och då gjorde England mål också. Men
snacka om att falla på målsnöret kan man säga. Sverige gjorde faktiskt en väldigt bra match. England tycker jag ganska oförtjänt får med sig 3 poäng där. Lite väl defensivt Sverige kan jag tycka. Och det är nog därför som vi kommer gå in på också sen som Håkan Eriksson väljer att satsa på mer offensiv start. Istället för att 4 centrala mittfältare som kanske är ganska defensivt lagda allihopa. Och det löser igenom lite väl mycket mot England att Sverige var ganska nöjda med 1 poäng. Vi har ju lärt känna det U21-landslaget som att de är liksom, de kan uträtta mirakel när ingen tror det. Och jag som de har gått ut sagt nu så tror jag att de ska gå för seger i den här matchen liksom, för det är då de kommer kunna prestera på topp.
Alltså jag kan tycka att det känns som att svenska laget funkar bättre spelmässigt när de vågar spela offensivt. Det är ganska offensiva spelare.
Ja, vi har ju det grunden, vi hade ju kunnat ställa upp med ett tok-offensivt lag. Sen måste han ju ha lite balans, men jag menar ytterbackarna som Augustinsson och sådär, de är ju ganska offensivt lagda så att vi...
Man får kolla på Italien-matchen liksom, där spelar vi ändå tycker jag offensivt merparten av matchen om man tänker att vi ändå hade en man borta, vågade någon anfalla. Man blir lite mer såklart avvaktande än man mindre, men jag var ju inte liksom imponerad av Italien,
det
var inte så att de
nej,
matchen. Inte.
Det var alltså fram till deras mål så var de ju absolut bra, efteråt var de ju bara sämre.
Ja.
Kändes som att de typiskt italiens ville lägga sig på försvar och knalla hem en 1-0-seger, men satte de i stopp för.
Alltså, när Gudetti nitade in 1-1, då kände jag fan vi tar det här. Trots att det var en man, för om man bara kollar på spel så var fan, men vi, alltså, det är vi som skapar någonting. Ja, och sen blev det ju mål där till slut, tack och lov.
Nej, även man snackar ju mycket om Gudetti, han blir ju hyllad eller sågad, eller han är överallt i distans kan man säga. Men jag tycker han personifierar och det här med sin karaktär. Bara när, jag vet inte om det var inför den hönan som Abbe Kalili slår eller vilket han gör och skickar in till Gudetti, eller om det var hönan efter sig. Men på någon höna i andra halvlek så ser man honom när han bara liksom eldar på publiken och man känner att man, då får man en känsla att fan, de tror på det. Och jag menar, det är ju grundförutsättningen när man sitter hemma och tror på det. Men att de då känner att fan, de tror på det, de kan nog fixa det.
De har mött i Portugal alltså. Jag är lite så här, fan jag är lite tveksam kring den matchen. Så först hade jag en väldigt bra känsla efter Italien-matchen. Bara fan, vi kanske är ett av de bästa lagen i den här gruppen trots allt. Men sen såg jag inte Englands-matchen så det kan inte jag bedöma egentligen. Men nu är man ändå lite mer tveksam när ändå kom en förlust där. Jag vet inte vad jag ska tro idag.
Nej, men det är ju sjukt svårt och jag tror väl att de var ju uppenbart besvikna och uppgivna efter förlusten mot England som det kom så snöpligt. Det kändes ändå som Sverige hade ganska bra kontroll på matchen. Jag är lite irriterad varför de överhuvudtaget gjorde något byte. Det är möjligt att Timbling som gjorde en ändå helt okej matchen, men jag hade lite skadekänning eller kramp eller så. Och Gudetti var också jäkligt trött liksom. Men det kändes som när vi spelade de första 70 minuterna så hade vi jäkligt bra kontroll på dem. Sen tyvärr är det ju ett individuellt misstag från Levicki tyvärr, som var fenomenal tycker jag egentligen hela matchen. Ingen skugga över honom så, men det är så, man måste minimera misstagen och vara noggrann i varenda del av spelet. Liksom. Även en enkel pass kan ju leda till någonting som blir jävligt fel. Mm.
Jag såg målet, och det är lite sånt som händer tyvärr, men alltså, det är ju som Helanders misste mot Italien och Milosevic. Det var ju båda de som ställde till lite, men Levicki tycker jag var en av Sveriges bästa spelare hittills.
Han är ju en av de absolut bästa. Om man ska se om man är en av de här, det var ju, jag såg en lista på alla lag som hade scoutat på plats. Det var ju idel världslag. Och jag menar, är man en av dem och kollar på Sveriges matcher, så Levicki är en av dem jag tror folk har börjat liksom lyfta luren och slå en pling till MFF eller hans representant och börja höra av lite vad som är läget liksom, eftersom att han har gjort generellt sett, om man bortser från det misstaget som egentligen är hans enda misstag nästan, om man snackar stora grejer, så har han ju varit fenomenal.
Alltså, han lär ju ha bra med erbjudanden sen om inte annat. Han är ju i Italien där han ju matchens lirare också och välkänt. Och assisten till Greta var ju grym, den är tagningen bara.
Jag är imponerad, framförallt pressspelet tycker jag, hela positionsspelet, hur han liksom kan läsa av spelet så väl. Det är en sån spelare som så många andra defensiva mittfältare. Jag minns Claude Bakulele var också en sån som man visste inte riktigt om hans betydelse, men om man följde han en match väldigt noggrant så såg man liksom hur mycket han vann och hur mycket han gav sina medspelare. De är underskattade spelare, och det är en scout kan man säga. Så Levicki är ju definitivt.
Men det är ju liksom påträffar ofta som Levicki mer eller mindre bara tar bollen, alltså mitt framför näsan på spelare. Det är inte så mycket tacklingar alltid, utan det är med att han bara bryter passningar.
Han är skicklig, han är smart.
Mm. Och det tyder ju på en väldigt bra spelfattning. Mm. Men om vi skulle gå in lite på Portugal-matchen där, som är lite mer
begränsade tider då. Vi måste ju dra något, det som är liksom aktuella, om vi tänker nyhetsfaktorn. Först och främst så startelvan har vi ju, jag vet inte om den är helt officiell, men som de har tränat då med Karlgren, och så har vi Nilsson Lindelöf till höger, Baffo tillsammans med Milosevic som går in nu efter sin avstängning. Helander, Peta som varit given egentligen här hela kvalet. Och så Augustinsson, Hergota som spelar på en kant, Kalili på andra, Levicki, Hiljemark centralt, och så Guidetti och Kiese Thelin. Det är ju två skrällar framförallt då. Får man säga ändå att Helander petas och att Hergota kommer in.
Helander har ju varit väldigt form svag. Alltså jag gillar ju Helander egentligen, men han har känts väldigt osäker.
Han har varit form svag även i MFF, det är ju det som är grejen. Alltså jag menar, misstaget i första matchen, jag klandrade ju nästan Helander mer. För att jag menar, det är en sån vanvettig passning att slå och sätta sin kollega i det läget. Han måste ta ett millisekunds beslut där. Milosevic känner ju inte det och försvarar överhuvudtaget, han klipper ju honom
fullständigt.
Så han lyckas inte riktigt där, men den passningen är jävligt dålig. Så får man inte agera helt enkelt.
Jag tänker han spelade upp sig i andra där.
Han gjorde några ruggiga brytningar. Det var samma i förra matchen, han gjorde några galna brytningar, men han har inte riktigt sett så stabil ut som tidigare.
Jag
tänker förra säsongen i MFF, så att... Ja, det är modigt får man säga, och det är ju starkt gjort av Eriksson att peta Helander. Jag tyckte ändå det funkar bra ihop med Baffo som var kanske en av Sveriges bästa spelare mot England. Så det var svårt att peta honom också som varit så formstarkt. Och det är en mästerskap, måste man ju tänka form just för dagen, just för veckan. Han har en jäkligt bra känsla just nu.
Men nu spelar ju Baffo också från start med Milosevic.
Exakt.
Och Ergota som jag tror tar sig in, för att det har ju varit som du var inne på förut, att alla våra mittfältare vill ju egentligen bara ha bollen på fötter. Det är inte det, då blir Guidetti och Thelin varit lite ensamma i många matcher. Det känns som att de får ingen understöd, och Ergota kommer ju, han är ju anfallare egentligen. Han kommer ju offensiv liksom, och då får vi lite mer, det blir inte som en glapp mellan mittfält och forwards. För, alltså vi har ju Hiljemark ju en tvåvägsspelare, men Levicki också ännu mer mot defensiv hållet.
Och Abbe Kalili får vi ju helt att säga också en tvåvägsspelare som spelar mycket centralt.
Tibbling också.
Sen innan. Och jag tror Hergota spelar, jag hoppas att han spelar till höger, för de har en sanslöst offensiv vänsterkant i Rafael Guerreiro som spelar Lorient till vardags i franska ligan. Och han har ju 15 poäng tror jag som vänsterback, spelar en del vänsterligt också. Men han kör på, har en fin vänsterfot, så de vill komma runt på den kanten ganska mycket tror jag. Och det, jag hoppas att det inte är Kalili som spelar, utan att det är Hergota, så att han kan ta djupledslöpningar, för han är ganska bra i djupled. Och det är ingen spelare som direkt ska komma runt och slå inlägg, utan mer gå på djupet, kanske ta sig in i boxen.
Han ska ju skära in och göra poäng. Alltså,
ja, absolut. Han har ju spelat lite ytter både Arlandslaget och i Mönchengladbach. Men som du säger, han är anfallare i grund och botten. Så att det här är ju väldigt offensivt drag av Eriksson.
Men sen är det ju gott, alltså, vi var inne på det i förra podden med Husfeldt. Att man vet inte vad man har honom. Har han en bra dag, då kan han göra 3 mål.
Liksom. Ja,
men har han en dålig, som han tar ganska ofta har. Alltså, då kan han inte göra någonting vettigt alls. Nästan. Han är ju så jäkla ojämn. När jag har sett han, då är han, så som Husfeldt sa, men var 10 matcher, då är han bra. Då har han börjat på planen och gör typ 4 mål. Och sen så liksom händer nästan ingenting när man har matchen. Det ser väldigt mjäkigt ut, eller inte, nej inte. Han är väldigt ojämn. Väldigt ojämn.
Ja, han är väldigt ojämn och jag menar nu i höstas spelar han ganska mycket när de varvade med cupen och Europa League som vi var inne på senast också. Och nu, jag har lite i huvudet, men jag tror han startade senaste Bundesliga-matchen i kanske februari eller möjligtvis mars. Sen han fick knappt hoppa in ens i slutet, för då var de andra anfallarna, de har ju en del unga där i Gladbach, då gick de före. När de också jagade Champions League-plats så hade de väl inte riskera att bara kasta in dem för att. Så att han, det är ju ett stort frågetecken kring vart han står rent formmässigt, Branimir Gota. Ingen vet ju egentligen hur slipad han är i nuläget och vad han har visat uppe på träning eller så. Så det är verkligen en joker. Han, det är som du säger, han kan ju komma in och verkligen leverera. Han har ju verkligen chansen nu att göra avtryck.
Alltså jag kan ju sakna lite, för du har haft det här glappet mellan forwards och mittfältare. Man skulle, du kanske inte vill göra det nu mitt under turneringen, men man skulle nästan vilja ha någon form av 10 där. Skulle ju Gustafsson kunna vara aktuell.
Tim Gustafsson?
Ja, alltså för han fyller det rummet mellan där. Där man vill ha en spelare som är duktig. Och det, han har inte spelat någonting, men han bör ju, tycker jag, kunna få hoppa in om inte skapar mycket mot Portugal idag.
Ja, men det är lite så. Nu känns det ju... Ja, jag tror vi är inne på samma spår. Det är 3 väldigt offensiva spelare vi har i Godetti, Kestelin och Helgota. Sen har vi 3 lite mer defensiva spelare som är kanske inte så snarlika, men de har liksom, de delar lite samma egenskaper. Och ingen av dem kan man kanske göra det där omöjliga, det oväntade. Det är inte så att Abbe Kalile går och gör 2 spelare och drar Ronaldinho fint och sen så lägger in den i bort. Utan han är mer, han har väldigt känt i höger fot. Som man använder en del för att slå både djupled och används på fasta situationer. Som är väldigt nyttig och användbar och har varit så ärligt också. Men han gör ju inte så mycket oväntat liksom, genom att ta sig förbi någon spelare. Slå en lurig genomskärare. Och där tror jag också att vi har saknat en sån typ. Jag vet inte riktigt om Hrgota kan komma in och fylla ett sånt tomrum. Han kanske kan glida in från kanten och ta en 10 roll emellanåt.
Jag tror att Sam Larsson eller Quaison ändå skulle vara före i kön faktiskt för att få gå in på något ytter där. Men det var ju
som ytter tog jag med definitivt.
Ja. Det får ju hur de spelar. De kanske vill att Hrgota ska vara in mer centralt som du säger. Och då funkar han bättre än båda dem. För Sam Larsson går ju förvisso inåt mycket men vill ändå slicka kanten väldigt mycket också i sitt spel. Och Quaison är inte, då måste ju han spela centralt som startposition om man ska där.
Jag måste ändå säga att jag är nöjd att Sam Larsson inte startar. Jag kanske är lite skrockfull av mig, men jag menar, Sam Larsson spelar första halvlek mot Italien, vill gå under. Han kom in mot England, vi släpper in ett mål. Nej, han ska fan inte starta då liksom. Även om han gjorde helt okej vissa stunder, hade några aktioner mot Italien, så han har ju samtidigt inte gjort något avtryck. Jag menar, mot England, jag minns inte någon gång han hade bollen knappt mot England. Så att jag menar, kommer han in fel så blir det inte alltid bra liksom. Så jag förstår att han kanske underprioriterades här. Quaison kom ju in. Så att han kanske, om många trodde han skulle starta i turneringen, för han startade mot Danmark i repet. Så att han blir petad nu också när Gota, det kan ju vara att Håkan Eriksson har sett någonting eller tänker ut någon matchplan som vi inte riktigt har koll på. Liksom, eller bara dagsform, att Gota har varit helt på träningen, funkat på en kant. Quaison kanske inte varit 100. Starta här i båten.
Men som har varit bra är ju Lindelöf. Nilsson är Lindelöf. Jag såg ju inte så mycket av engelsmatchen, men han var riktigt bra när han kom in mot Italien. Han gjorde ju satt in en fotspel alltså.
Nej, man har inte sett han så mycket. Positionsspel alltså. Han bara klev på och tog boll.
Ja, man har liksom några fonder som bara kliva in liksom.
Ja, riktigt bra alltså. Ja, det känns riktigt bra. Jag såg en intervju här som herr Ekvall gjorde precis. Ja, det var väl idag till och med kanske, eller om det var från igår, men han känns så jäkla varm och upphjärtig som person och det känns som att man någonstans har båda fötterna på jorden och är väldigt ödmjuk och jag tror det är någonting som krävs liksom, för att ta det steget. Men han spelar i Benfica, han är väl en av de som har tränat ihop med kanske störst stjärnor i den här truppen, men han har spelat med Bernardo Silva och Cancelo och många i Portugals trupp här liksom. Så att, ja, det, förhoppningsvis kan väl det också vara en grej att han startar mot Portugal är kanske en tillfällighet. Jag menar, han och någon borde ju känna till dem ganska väl där nere från den ficka tiden.
Han har ju nyligen skrivit A-lagskontrakt med Big också. Mm. Det går fan inte av för Hacker.
Nej, han skulle vara en av de 23 nu tror jag, eller 24 i A-truppen. Sen vet man ju inte, han kan ju mycket väl låna sig ut om de tycker att han inte kommer få spela. Men det vore coolt om han stannar med den här Benfica regerande ligamästare och första sidan i Champions League. Och, ja, han ökar ju, eller han sänker i alla fall sina aktier om att få spela nu efter vad han visat upp här. Mm.
Ja. Vilka vi ska se upp för mest i Portugal då?
Alltså Bernardo Silva är ju som alla snackat om och det var ju han som jag sa inför turneringen skulle bli, vad ska man säga, inte man of the match men man of the tournament då. Att, han har varit riktigt bra i Monaco och har alltså spetskvalitet offensivt, framförallt riktigt klassiskt 10, han gör mycket poäng, svår att ta bollen ifrån, vänsterfotad med fina instick och har också jäkligt bra avslutningsfot. Folk vill ju dra kopplingar till Messi givetvis, som alla små vänsterfotade nummer 10-spelare. Och det är klart att det finns lite likheter även om den är ganska hårt att dra den jämfört med så mycket att leva upp till. Men han ska vi ju definitivt se upp med. Mario som spelar längst fram är också duktig, han gjorde målet Portugals enda så här mot England då i öppningsmatchen. Annars så William Carvalho är ju förutom Bernardo Silva den stora stjärnan. Sportings.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En av figurerna i Sporting som också gjort en okej säsong på mittfältet, det defensiva. Han jagas ju av, alltså, jag vet inte hur många klubbar i Europa. Så gör han det fortsatt bra så lär han också röra på sig till en ganska stor klubb. Så de har ju framförallt ett mittfält som vi ska ha respekt för. Jag tror inte vi kommer få så mycket boll. Nej, det indikerar ju också vår startelva att vi tar ut en bollskicklig spelare för att ha en djupledslöpande Ergota, så att det kommer bli 60-40 till Portugal i bollinnehav.
Så Lennon, Ergota är ju en snabb spelare, en bra kontringsspelare. Men som sagt, jag tror som dig att han lär spela till höger. Har vi han på vänsterkanten, då är det en ruskigt offensiv med Augustinsson bakom honom. Även om, såklart, Augustinsson kan ju spela mer defensivt. Men alltså, jag tror att också som dig att han kommer vilja banda in lite mer centralt än enkelt och han funkar bättre där. Det är risk att han sårar oss väldigt mycket med den kanten annars. Vi får se hur det blir.
Ja, det blir sjukt intressant och vi kan väl, ja, först var det ju 18:00 start på Italien-matchen, trodde jag i alla fall. Jag kanske blev felinformerad. Jag tyckte att det var väldigt konstigt, för då hade Sverige kunnat gått in och spela på resultat. För det är ju så att om Italien tappar poäng så är ju Sverige som sämst trea. Och det behöver ju inte vara en katastrof att bli trea, som att det genererar i alla fall en OS-kvalplats mot Tjeckien som mot tre andra gruppen.
Om vi är England för oss, eller?
Ja, men det kommer det bli då om nu Italien tappar poäng liksom. Så att det finns ju mycket att spela för. Jag menar, Sverige är trea just nu i gruppen. Kan ju fortfarande bli fyra om det skulle skita sig och Portugal och Italien skulle gå och vinna.
Mm.
Men med chansen finns ju samtidigt att vinna i den gruppen om det skulle bli seger.
Mm. Det är inte omöjligt. Alltså, Portugal vann mot England med 1-0. Mm. Det är inte, nu såg jag inte den matchen i och för sig, men det är ju inget resultat som skrämmer den i alla fall.
Nej.
Sen är ju Portugal på förhand, anser jag, är det bästa laget.
Mm. Absolut.
Om man kollar, i alla fall spelare med spelare. Sen är de med planen i en annan fälla, men...
Spelmässigt för den matchen, jag såg väl, jag hade på matchen, det var inte så att jag satt fokuserat i 90 plus 5 minuter, men Portugal spelmässigt var ju betydligt, betydligt bättre än vad England var. Och då var man framförallt lite besviken på England, men Portugal tyckte jag ändå var ganska bra den matchen, även om det inte kom till så jättemånga lägen kanske, så spelar de ganska bra. Det är väl det jag tror vi får se mot Sverige också, de har ett spelskickligt lag. Som kan varandra rätt bra och ja, vi får se upp liksom, så vi stänger till den ytan. Lewicki kommer ju få en nyckelroll liksom. Det blir ju Lewicki mot Bernardo Silva liksom. Så att det kommer bli en skön match i matchen verkligen.
Van Tillien, alltså jag är lite, jag har inte varit jätteimponerad av honom hittills i turneringen, men det har sett. Italien, han gjorde 2 poäng, andra halvlek var han bra. Första halvlek var han helt... ur gängen nästan, han hade inte sina nickdueller som han ska vinna.
Och det kan man säga, det gjorde han mot England, jag trodde han förlorade en nickduell. Så den aspekten så...
Han har ju sitt spel, alltså problemet är att om man skulle byta honom mot någon annan, säger Ishak, då blir det ju ett helt annat spel. Så jag förstår att man inte gör det, men har en metod som uppenbarligen fungerar väldigt bra. Så även om han kanske inte har sin bästa dag så om han gjorde assist och mål till slut ändå till Italien. England så...
Ja, det assist till det som blev straff.
Ja, alltså, ja. Precis.
Briljant för att byta den här skarvningen.
Den var fin.
Men, Sonic.
Mm, han är inte lika bra som han var i kvalet. Då var han grym. Alltså mot Frankrike i kvalet där också.
Jag tycker han har varit rätt bra. Framförallt just luftrummet så har han bidragit mycket. Vi har inte riktigt fått fast bollen alla gånger som vi kanske borde. Men det är inte riktigt med han nere. Han har även lyckats skarva vidare bollen till medspelare och till ytan där medspelare borde komma. Jag vet någon situation, jag vet inte om det var Lindelöf som var framme på högerkanten, om det var kanske Tibbling eller Kalili, när det kom en långboll som han skarvade ut mot högerkanten där det fanns yta. Och spelaren i fråga som kom på överlapp stannade upp precis innan. Hade han tagit 2 kliv så hade det bara varit att köra. Mm. Kunna kommit runt, slå ett inlägg snett mot bakåt. Så att han har ju de där kvaliteten ändå. Han, just att han fick göra ett mål tror jag betyder rätt mycket för honom. Att han känner att han är igång. Men vi, alltså, visst, han har inte varit lika framstående på det sättet som mot Frankrike framförallt i kvalet.
Han har ju ändå en Guidetti kring sig som springer på allt.
Mm, verkligen, verkligen.
Han blir ju, alltså, han springer så mycket, han blir slut om att bli uppe till 75-80 varje match. Men jävlar vad han där sliter alltså.
Ja, verkligen. Jag tror ju också att många måste ju få det ögonen för hans både karaktär och hans på planen hur han beter sig. För han, många uppfattar ju Guidetti som en liten divig typ, även om jag inte riktigt delar den meningen. Jag tycker mer att han är ödmjuk och tror väldigt mycket på sig själv, och det är väl inget fel att göra det. Men han snackar ju väldigt mycket och folk får lätt uppfattningen att han är lite kaxig. Men ser man honom på planen så är det ju verkligen ingen karaktär som ställer sig och slutar med armarna och ber att någon ska ta jobbet, utan han tar jobbet 100%. Och han sa det nu inför den här matchen också, att om jag är på planen och inte springer så har jag ingenting där att göra. Liksom, då ska jag ut, för jag menar, nu, det här är ju kanske karriärens viktigaste match för många. Men går Sverige vidare så är det då en EM-medalj.
Ja.
Det är ingen bronsmatch, och om man nu blir semi så får man brons.
Ja, det är bland de fyra.
Det är rätt stort alltså.
Han fick ju högst betyg i de flesta italienska tidningar efter när vi mötte dem. Och de uppskattar mycket det här att han verkligen jobbar.
Ja.
Guidetti är ju ingen liksom supertalang i en teknisk. Han måste ju liksom ta det jobbet. För...
Ja, han är en tränad produkt rakt igenom.
Ja, exakt. Så han måste ju nästan spela på det sättet. Och det är också därför han kommer till målchanser, för han går alltid in 100% på enda löpning. Sen kanske en av 20 blir mål eller ens bara en chans, men det kommer någon gång, det vet man. Han har ju en jävla förmåga att kliva fram också. Alltså han älskar ju det
här. Han älskar ju såna här situationer. Men ska han få gå fram och ta en straff idag i 89, och han vet att Italien leder mot England eller någonting, så skulle han ju älska det läget. Ja. Mer än någon annan.
Han var ju, hade ju utbytt när Turin slog straffar.
Exakt. Ja, annars hade han ju gått fram till att den tvekan.
Det
var ju Augustinsson som var två, är en liten skräp. Även om han har ju riktigt fin vänsterfot. Han har slått några ruggigt fina hörnor från inåtskruvade med vänsterfoten. Så det är väl kanske inte konstigt i sig, men jag menar ofta är det ju någon offensiv spelare som är van att göra poäng och mål som tar hand om fasta situationer, i alla fall när det är målchanser som hägrar. Men
det var en bra
Kiese Thulin kände sig helt liksom. Och,
ja, det är målet.
Ja, verkligen. Så.
Vad
men vi måste ju också säga det, apropå Ishak, att han skulle kunna spela i den rollen istället för Kiese Thulin då exempelvis. Men han kommer ju inte vara med nu. Rapporter har kommit hem att han är febersjuk. Det var ju han själv som såg ut med det på Instagram och sa att han tyvärr inte kommer kunna spela. Och det är ju tråkigt. Han har ju hoppat in nu i 2 matcher och rört om lite i grytan. Framförallt den första matchen fick ju först en italienare utvisad och fixa straff och rörde upp ganska mycket där när han kom i djupled. Även mot England tyckte jag han var inte lika framstående och fick inte lika många minuter eller man tog något skott och han känns ganska het, så det är lite synd. Nu har vi noll anfall på bänken.
Men sen att säga att Ishak, den där straffen som han grejer mot Italien, han gör det väldigt smart. Han lägger sig innan han... Sen är det så här,
han lägger sig hela tiden.
Ja, men italienska målvakten ser ju alla som såg det på matchen, ser vad som håller på att hända. Och att han ändå liksom går in i situationen på det sättet, jag tycker det är ganska klantigt av målvakten. Faktiskt, han ser exakt, det är inget bra läge. Går Ishak förbi så är det en ganska dålig vinkel att slå in den på något sätt.
Han slår ju liksom inte bollen mot mål där, utan går ju utåt. Så att,
men det är ju straffen.
Vi fick ju mycket med oss där och det ska vi vara glada för. Mm. Samtidigt så kunde han dessutom åkt ut. Men det var ju en bedömning som jag tyckte han var ganska bra domaren, att det kanske inte var det läget om han hade kommit förbi. Så att gult kort var väl vettigt.
Dagens match då, vad tror vi om matchen? Nu ska vi ju börja runda av det här snart.
Ja, vad vi tror. Nej, men jag övertror på det laget. Det känns, ju mer man läser, ju mer man ser, ju mer man hör, så tror man att det får liksom inte vara över nu. Det här ska fortsätta in över OS. Så att, jag säger så här att Sverige grejer en OS-plats. Sen om vi gör det genom att vinna och ta en gruppen, gå till semifinal, eller om vi precis knaggar oss vidare som tvåa, eller om vi kanske inte tar torska men ändå tar en tredje plats och kvala mot Tjeckien, så tror jag att vi kommer få se mer av Sverige i det här mästerskapet. Jag hoppas det i alla fall. Alltså det känns som att vi är lite för bra,
ja,
på ett sätt, för att inte få spela mer.
Det känns, jag vet inte varför, men det känns som att det kan bli kryss ikväll. Och då vill man gärna att Italien vinner, eftersom det är inbördesmöte mot dem. Då har de samma poäng och vi går vidare.
Då går vi vidare som tvåan.
Precis, och så får det gärna bli för mig. Det är så jävla svårt att tippa alltså. Men jag tror
att det är extremt svårt att tippa resultat alltså. Jag tippar, minns ju inför när vi spelade in första podden där, så tippade väl jag 1-1 tror jag.
2-2 tror jag.
Ja. Och jag vet inte vad man ska tippa riktigt. Jag tippar 1-1 då, för det är inget dumt resultat om det blir oavgjort. Men jag tror Sverige har en riktigt bra chans att dra längsta strået. Alltså,
det känns som att första målet brukar vara väldigt viktigt. Men med det här svenska laget så får de ett emot sig. Det känns som att de tänder till ännu mer.
Det är de omöjligaste lägena som de på något sätt trocklar upp. Liksom.
Ja.
Dra åt den hårdaste knuten, så det är då de känner att fan, nu är det möjligt att lösa upp den här.
Sen finns ett stopp på det också, klart man hellre gör första målet. Men alltså, man blir inte, det är skönt för en lag, för man blir inte orolig när man hamnar i underläget. Man vet att
det är inte kört, det är aldrig kört. Det är någonting som vi kan vara säkra på. Det är absolut inte kört, oavsett om det är 88 minuter och 0-2 egentligen. Så.
Ja, men Gidettorna kommer ju älska, ska jag inte säga, men blir det underläge, då blir det ju det där kampmomentet liksom att Nu gör vi det igen. De vet ju att men vi har gjort det här förut.
Exakt, bara den tron tror jag också är jäkligt viktig, att de vet om det så väl. Vi har vänt underlägen, både i kvalet, i playoffen mot Frankrike, vi vänder mot Italien. Vi kan det här, vi vet det. Och bara att hela gruppen tror på det, det ger ju väl. Men de har redan helt vunnit, då gäller det bara liksom få in bollen.
Vad gör vi om det ligger under när det är en kvart kvar då? Vilka byter vi in?
Ja, men det är lite intressant eftersom Ishak inte finns att tillgå som ett offensivt alternativ om vi tänker anfallare då. Klart man kan ju flytta upp Pergott exempelvis, men jag menar pigga ben finns inga anfallare att sätta in. Så nu har vi ju både då Simon Gustafsson som har en 10. Vi har ju Sam som kan komma in även om det är inget gott omen så här långt för hans del. Och Quaison är givetvis också som vi har, även då Kristoffer Olsson och Albert Sinelli som inte spelat en minut än, någon av dem. Men
jag tror inte att Olsson kommer inte in.
Nej, det känns inte så riktigt.
Han känns inte som att man tar in i det läget. Han är ju snarare en startspelare, men han är inte i form. Så, men Han är inte den som går in och ändrar en match.
Nej, precis. Han kommer nog inte spela så mycket. Så att någon av de andra fyra, absolut beroende på matchspel. Mm. Ja, det är nog inte alls möjligt. Någon av dem. För att det är väl lite jokervarning på både Samsen, Eli, Kajsan och Simon Gustafsson egentligen.
Det känns som att om det är yttre, det känns som att jag tror att Sam Larsson och Kajsan går först där. Mm. Det känns inte som att Sinelli får komma in. Nej. Gustafsson kan nog bli inbytt. Han känns väl som att Eriksson gillar ganska mycket, men att det finns ju inte riktigt någon position för han i startuppställningen. Det är mycket därför han inte kan starta liksom. Men i ett underläge, han kom ju mot Danmark, de var varit väldigt bra faktiskt, gjorde mål. Så han har ju precis när han har lirat också. Så det jag gillar honom, men han är lite för dålig defensivt kanske på att starta också. Om man ska ha den här uppställningen liksom. Han är inte bra i defensiv positionsspelet tyvärr. Han ska ju vara väldigt offensiv. Han ska ju vara en tia bakom anfallaren. Det är där han ska hålla till.
Och i en sån här match som vi skulle ha med underläge så ja, då krävs det nog rejäla kramper eller brutet ben för att John Guidetti ska kliva av. Det känns inte, ja, men nu känns det mer så som att nu vill de vara med där framme och liksom, de vill göra det. De vill vara med hela vägen in i det brunda kaklet.
Man får nog vara lite smartare med hur han spenderar sina krafter. För han har ju blivit svintrött av sista matchen. Liksom,
ja, precis. Han nästan tidigare ibland. Liksom. Han låg ju ner ganska tidigt där mot Italien. Det var ju redan 17 minuter. Han blev uppe till 75. Typ.
För han springer ju på allting med båda som är omöjliga att få. Han kanske måste vara lite klokare i alla fall. Om man ska... För jag tror som dig, han kommer inte bli utbytt idag. Det tror inte jag heller. Om han inte är helt färdig.
Nej,
vi får se. Vi ska väl börja... runda av det här.
Vi gör det och vi hoppas att vi spelar in något nytt. Kanske med någon lurig gäst framöver inför en semifinal eller vad man säger.
Mm, absolut, vi hoppas på det. Och final kanske, vem vet.
Och vem vet. Ta en sak i taget.
Vi gör så.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.